Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six podcast. Det är den 25 januari och det är inte längre årets fattigaste dagar. De har vi liksom lämnat nu för att det är ju löningsdag för de flesta idag. Och jag sitter här tillsammans med Carl Hultin och Sabri Suvac. Fan, jag fattar inte varför jag fastnar på ordet nu, för jag kan alltid säga ditt namn, Suvacci.
Ja, Suvacci.
Ja, skitsamma. Åh, vad dåligt. Men nu skulle vi faktiskt kunna ta om det här, men det gör vi inte.
Nej. För, låt stå.
Alla människor, ingen är perfekt.
Nej.
Men,
förutom det, Jürgen Klopp då. Han är helt perfekt.
Ja, du tycker det?
Nej,
hans tandrad är perfekt.
Ja,
det.
Det
har ju spelats Liga-cup-semifinaler. Mm. Och båda era lag har ju varit väldigt involverade i det. Och vi ska såklart prata om de matcherna. Och ni är väl på gott humör i alla fall?
Ja, jag är på strålande humör.
Mm. Du är till och med klätt i en blå tröja idag.
Dagen till ära.
Ja. Fanns det någon tanke?
Final? Nej, faktiskt inte. Men det passar ju bra nu när man väl sitter här. Kungsbrott inför finalen om en månad.
Mm. Kallar man Chelsea för att det är kungsbrott?
Ja, det ska det vara.
Ja. Kungsbrott. Okej. Okay. Var Liverpool för röd?
Oj.
Blodröd.
Ja, men är den det? Är den inte lite ljusare typ?
Ja. Mm. Jag gillar ju mer att det är lite mörkare hållet, tycker jag är snyggare.
Men någon tror jag har varit lite mörkare, så någon har lite ljusare. Det är ju...
Jag såg det bara, det är ju, har ju ingenting med engelsk fotboll att göra, men Hammarbys tröjor släpptes ju. Den hade ju, apropå så här, nyanser, och så, den var väldigt så här ljusgrön, lite annorlunda färg. Såg ni den?
Det var kupptröja där, eller?
Ja, det var bara kupptröja.
Ja.
Ah, okej. Okay. För det var ju lite konstig färg.
Ja, men, det är...
men då fattar jag. Ja. Det är väl det lag gör ju oftast. Ja. Lite utstickande grejer för säsong och cup och tredje ställ och sådär.
Ja, men exakt.
Mm. Men vad tycker du om Liverpools tredje ställ då? Det här gröna?
Nej, men det gillar jag inte.
Nej.
Men det är väl någonstans att tredje tröjan måste väl vara någonting som verkligen så här sticker ut. Som är någonting annorlunda. Men...
Ja, det känns som det mer och mer blir ett PR-knep nu för tiden. Ja. Liksom. Arsenal har ju samma med sin limegröna också. Så att det är väl bara för att det ska sprida säkert. Liksom.
Ja, jag antar det. Men apropå då semifinalerna i Ligakuppen. Jag tycker vi ska hoppa bak lite i tiden innan vi tar oss till den här säsongens matcher som spelats i dagarna. Mm. Och det var ju, Chelsea spelade ju 2013 semifinal just i Ligakuppen mot Swansea.
Ja.
Mm. Du vet vart jag är på väg.
Jag vet mycket väl.
Och då var det ju som så att jag tror man hade, det var i alla fall returmötet. Det var ju två matcher då också som det precis är nu. Det här var ju sista gången faktiskt. Det var dubbelmöten i semifinalen. För nästa år kommer det vara enkelmöten.
Ja, skönt.
Så det är väl bra för
Bonda. Vi hade ju tur den här året då. Att det
var, ja, precis.
Som kunde vända på steken.
Ja, exakt. Men i alla fall då. Alltså, det är ju den här... Det var den här matchen som jag tror inte kanske så många som minns det, men Swansea tog ju sig i alla fall. De slog ju ut Chelsea.
Mm.
Men det som hände i matchen är ju att Chelsea låg väl under, tror jag, med 2-0 eller någonting och jagade verkligen. Mm. Och en bollkalle som stod liksom precis vid hörnflaggan men ändå på kortsidan mot målet får en boll. Jag antar att Chelsea får hörna. Och Eden Hazard, som var väldigt bra på fotboll då, vill få bollen.
Mm.
Och det som händer är ju då att den här hemma, eftersom att det var ju i Wales matchen spelades, och den här bollkallen då tar bollen och lägger sig på den för att blocka den då, för att Hazard inte ska få den. Och det som händer är ju att Hazard liksom står över honom och sparkar. Han vill ju sparka för att få bollen i någon sorts frustration. Men han sparkar ju på den här bollkallen som är, vad är han då? 13 år kanske? Ja. 14 år. Ja. Och det slutar ju med att det fanns ju såklart inga VAR-kameror och sånt. Det finns det förvisso inte i Liga-kuppen nu heller. Men Hazard får ju rött kort. Mm. Och nu i alla fall då, för att, jag tycker ändå det var lite komiskt att det var en semifinal i Liga-kuppen. Och ja, Chelsea involverat. Men det som har hänt nu då med bollkallen och Hazard är ju ganska intressant.
Ja, verkligen. Ska jag fortsätta? Ja, men Hazard lade ju upp, det var väl också igår han lade upp inlägget, både på Twitter och på Instagram, när han, för att den här Charlie Morgan då, som han heter, jag vet inte om han är förmodligen walesare också, har ju efter det ställt sig upp och gått och blivit multimiljonär med sitt vodka-märke AU Vodka.
Ja.
Och det har jag sett tidigare, att det har dykt upp att kolla vad den här bollkallen gör idag. Liksom. Han driver ett svinstort företag.
Så här klassisk sports bible.
Ja, exakt. Ja, remember him. Liksom. Ja. Sånt inlägg. Men nu har jag ju varit och besökt Hazard och spelat golf. Och tagit med sig vodka. Och de har lagt ut massa bilder. Och då var ju Hazard väldigt liksom, tog ju det här, passade ju på att lägga ut det här på sociala medierna, skrev bara mycket har hänt sen sist vi sågs, typ jag är stolt över dig, och sen taggar han honom liksom. Så det är rätt sjukt hur cirklar kan slutas på ett sånt sätt.
Men jag undrar, eftersom jag vet inte om det framgår, men är det inte till och med så att de gör något samarbete ihop då?
Ja, det gör de säkert.
Alltså, han är för det är så det verkar, för det står ju så här Eden Hazard X AU Vodka. Så jag tror ju säkert att han är väl någon vodka-ambassadör.
Så är det säkert. Typ. Ja, han får väl bjuda tillbaks på det nu, att liksom sprida det vidare.
Ja, han håller.
Samtidigt som han får så jävla mycket pengar för det.
Ja, såklart. Men på tredje bilden så håller de någon typ av special edition där det står så här Hazard.
Ja, han får sin egna touch på det kanske.
Men det är ju vanligt bland kändis, jag vet inte kanske så mycket fotbollsspelare, men många teamar ju upp med så här dryckesföretag. Jag vet till exempel att det finns någon så här alltså färdigmixad så här cocktail. Det finns ju en finsk dryck som heter Original, eller som kallas för Lonker då, som är väldigt populär.
Det
finns
med den här longdrinken.
Ja, men precis. Ja, med longdrink.
Det är Teemu Pukki som
men den har man absolut.
Ja, men det är lite Finlands nationaldryck. Den togs ju fram när det var OS i Helsingfors 1952, tror jag. Som världens första färdigmixade cocktail.
Oj då.
Oj.
Och sen har den blivit väldigt stor sen dess. Men det är ju alltså, åker du till Finland så är det ju det enda du ser i princip. Men i alla fall då, så jag vet i alla fall att det finns liknande märken i USA och sådär, som många, så här, jag tror mycket hockeyspelare involverade i, och artister typ, och DJs och sådär. Så det är ju, ja, det känns som att många drar sig till den branschen och gör
drycker.
Ja. Sen vet inte, jag har inte så bra koll på fotbollsspelare faktiskt. Det kanske inte är lika populärt där, men ja, sidospår.
Jag vill också bara innan vi lämnar Charlie Morgan och Hazard Gate. Att det är min längsta käpphäst i livet, tror jag, fotbollsmässigt. Han sparkar aldrig honom i magen. Han träffar bollen träffar han i magen. Och sen så överdriver han ju å det grövsta. Såklart som han gör för att fördriva tid, och lyckas ju få Hazard utvisad. Men det kommer jag aldrig gå med på, att Hazard träffar honom i magen. Det fanns sådana tydliga bilder på Twitter. Det var ju stort redan på den tiden liksom, att det fanns där slow-mo-bilder när han skjuter in en tå under hans arm typ. Men där ligger ju bollen, så bollen åker upp och sen så tar han bollen och springer iväg, och då passar han på att filma. Och du kommer aldrig kunna få mig att säga någonting annat.
Nej, jag vill bara. Jag hör att du är fast besluten på vad som har hänt och inte hänt. Oavsett vad, är det inte rött kort?
Nej, varför då?
Så om VAR hade funnits, det är jävligt intressant.
Ja, du kan inte sparka en boll på bollkallen och sen träffa en, men lite.
Nej, men ska en bollkalle lägga sig över en boll då?
Hade VAR gått in och granskat om en spelare sparkat på en bollkalle?
Det
hade
varit väldigt kul att se de slow-mobilerna.
Du tror det?
Och hade du stått potential kick with you eller någonting? Ballboy kick with you.
Ja, men det var
kick ballboy in face.
Men du vet, tänk om domaren hade direkt då gått och gett rött.
Ja.
Och så får han höra i snäckan.
Han träffar faktiskt bollen.
Han sparkar faktiskt inte honom i magen. Så ska han springa ut i skärmen då och kolla när han ligger, liksom, så här, man får se slow motion bilden när Hazard står där med den där bollpojken. Och så är det så här fria gult kort bara.
Signalerar för bollen först. Liksom, så
här, skitroligt om han då, ballboy Charlie, bara går upp och bara, ej, domarna har träffat mig. Anser, du vet, han försöker få honom utvisad också. Att det blir någon diskussion där mellan dem. Men inget rött kort enligt Kalle då?
Nej.
Inte alls färgen.
Kan sträcka mig till ett gult för liksom att han går in hårt i duellen. Men han träffar bollen först.
Ja. Korkat. Men ändå kul. Och,
ja, verkligen.
Ja, kul för dem då att de båda kan tjäna pengar på varandra så här 11 år efteråt. Antar jag.
Men undrar om det hade hänt utan sparken.
Nej, alltså, inte chans.
Alltså vodka-märke.
Det tror jag inte.
Nej.
Eller alltså, vodka-märke hade han säkert skapat.
Nej, nu vill han få det till Hazard som har gjort det.
Nej,
nu drog du det för
nej,
dem.
Nej, absolut inte. Han var ju, liksom, det här är ju ett framgångsrikt företag innan Hazard kom in i bilden. Jag menar om liksom...
Alltså deras team-up, det är det du menar.
Nej,
alltså... Eller du menade faktiskt om det hade...
Vodka-märket hade slagit utan sparken också. Liksom. Eller om så, man fick lite, du vet, fame i Wales efter det
här. Ja, så här är den här bollpojken, han har gjort ett vodka-märke. Så bara folk bara, den där måste jag.
Ja, men om vodkan är bra så hade den väl antagligen, den hade väl säkert ett bra anseende. Och jag har ju svårt att säga att när någon Desan eller vad det var som första gången uppmärksammar, vet, kolla vad som hänt med han här nu, att de hade koll när han, så det hade väl slagit redan då.
Ja.
Men ja, jag fattar att du är lite som du blir lite Chelsea-låst i en tolkning av det där. Men matchen då mot Middlesbrough, det var väl 2 veckor mellan de här matcherna, eller hur?
Ja, det var det.
Ja, för du och jag var ju på Cypern när det första mötet spelades. Mm. Och jag ska vara ärlig och säga att jag var inte så intresserad av matchen. Jag satt och gjorde annat, jag kollade inte så noga. Men du satt ju och kollade på den här matchen.
Ja.
Och då var ju inte riktigt tongångarna kanonen då. Även fast Chelsea, om man kollar bara målchanser som man gjorde, man hade ju absolut kunnat ta sig vidare.
Ja.
Men, och vi har ju också pratat, eller du har ju pratat om här i podden, att det är ju Chelseas väg till att spela Europa när det står där. Ja. Som att det är en Conference League-plats på spel.
Nu är det en match kvar innan vi kan ta oss dit.
Men du vet ju vad som händer i den.
Ja, det såg vi för 2 år sedan.
Straffar, och så torskar Chelsea.
Ja.
Men alltså, att göra... som eller alltså, att komma som ett championship-lag som Middlesbrough ändå är och göra så där på Stamford Bridge, jag kan faktiskt inte förstå.
Nej, men så här, det är också så här att de har ju väldigt många borta. Alltså de är ju landslag, de har ju skadade spelare. Det är väl lite alltså ett lag som Middlesbrough som kanske måste gå upp mot Chelsea för Stamford Bridge och rotera, alltså få spela med vissa roterande spelare.
Vad heter han? Letelash.
Han var inte med.
Nej, exakt.
Och inte Isaiah Jones eller han, som var...
Nej, men exakt. För det var väl... Var det inte typ 2-3 spelare i Middlesbrough som gick av i första mötet efter typ en kvart? Och då var ju Letelash en av dem.
Ja, exakt. Och då var det mer. Så att de hade säkert... plus 10 spelare borta.
Men det spelar ju väl, du ska ju inte göra de där individuella misstagen på gång även fast du spelar med ditt B-lag.
Nej, men någonstans, du vet, det är någon psykologi i fotboll, du vet, att man så här, man ger upp mentalt, man tar inte det där extra steget, den där extra duellen. Medan Chelsea var ju nog alltså taggade till tänderna liksom att säga, ej, det här måste vi liksom vända på. För att vi diskuterade ju det, Kalle, förut, att alltså, ni var ju mycket bättre i första matchen också. Då missade ni bara väldigt mycket. Så där borde ni gjort ett par mål. Men nu kom ju verkligen liksom...
Ja, men jag tror hela, alltså, alla var medvetna om Pochettino och hade väl verkligen sett till att de var redo här för att... liksom, inte bara alltså, skit i om det är Middlesbrough vi möter och vi ska vända på det här, utan att vi ska gå ut och bara göra en sån jäkla prestation och inte sluta om det står 1 eller 2-0. Det märktes att vi fortsatte liksom pumpa på och pressa högt och vinna. Jag tror det är otroligt viktigt match och liksom, vart vi är just nu på säsongen, mitt i den, och en ganska avgörande match för hur vår säsong kan sluta. För att nu har vi tagit oss till en final, så kan vad som helst hända i den, men säg att vi tar en titel där. Och då det här lilla Europaspelet som en bonus, då kanske man kan missa topp 7-placeringar i ligan, men Pochettino kommer kommer ifrån säsongen med en titel i behåll och ändå ett Europaspel på en andra chansen väg liksom. Så det, jag tror alla spelare verkligen var medvetna om att det här är typ säsongens viktigaste match den här kvällen. Oavsett om det är Middlesbrough med 10 spelare borta så ville de nog verkligen visa det för fansen också, att vi tar det här på allvar. Mm. Liksom. Och det var väldigt skönt att se att vi kunde också göra 6 mål. Jag tror, det har inte hänt på länge att vi ser en Chelsea-match där man nästan slutar kolla i andra halvlek för att det känns lugnt. Liksom. Det var länge sedan.
Nej, men alltså, ni är ju ett lag som skapar. Sen, alltså... Du kanske känner lite som Chelsea-supporter, fan, de kanske borde sparat några baljer här. Alltså. Men det kanske är Benzema-effekten, att han ryktas och folk bara, nu måste vi börja göra mål här. För nu kanske Benzema kommer, men det har väl varit ert problem hela säsongen. Att ni är så här, ni är inte sämst i något av straffområdena, men ni är heller inte bäst. Alltså, så här, det är ju ganska så här, jämnt fördelat, alltså, så här, det finns ingen jättespets fram, det finns ingen jättespets bak. Så ni är ju halvbra eller halvdåliga, man får väl se det hur man vill, i båda straffområdena. Och det är det som, typ, det är det som blir Chelseas problem, kan jag tycka. Att det är så här, hade ni varit liksom bäst i alla fall i eget straffområde, då kanske ni skulle kunna hålla tätt mer, ta lite fler poäng. Mm. Eller om ni var liksom så här tok bäst i offensivt straffområde, ja, men då kan man släppa in 2, men man vet att man gör 3-4. Nu hamnar ni ju någonstans.
Ja, men vi ligger fortfarande högt upp på de här XG-listorna offensivt i skapade målchanser, men vi lyckas ju inte göra det till mål. Sen har väl Nicholas Jackson börjat göra lite mål innan han stack till AFCON, men Broja har ju lång väg kvar till att vara en pålitlig Premier League-anfallare i alla fall ett lag som Chelsea, där man verkligen behöver kliva fram gång på gång på gång. Och han ryktar sig även bort nu för att de ser att de kan tjäna pengar på en egen produkt som de gillar att göra. Så att vi får se vad som händer, samtidigt som du nämner innan att Benzema har ju lagt ut sig själv på marknaden och visat intresse för att återvända till i alla fall på ett lån till Europa. Sen får vi se vilken klubb han har ju en monsterlön i Saudi. Så att allt det ska ju funka.
Jag läste
också
nu att United har också blivit erbjudna, men att på grund av att man också är rädd för hela financial fair play härvorna som finns, så att man inte, det går inte att plocka in honom.
Nej.
Men, och är det så rätt väg att gå då liksom, att
alltså, hade det varit under en vår kanske.
Alltså, men alltså, självklart, alltså, det, men det är det extremt stora kostnader, så kan jag någonstans, alltså, jag tycker att det är bara en värvning för att få liksom, alltså, man kan bara få ett sportsligt värde utifrån att, du vet, man måste få resultat här och nu. Mm. Alltså, han måste komma och verkligen leverera här och nu.
Man undrar i vilken form och vilken, alltså, hur taggar han är själv liksom, mentalt.
Hur mycket har han spelat i Saudi senaste tiden? Har han gjort några mål?
Oklart.
Alltså, kolla upp.
Ändå man har hört det att han, alltså, det har ju blivit någon form av bråk. Alltså, och det är därför han inte trivs och vill. Sen vet man inte, jag vet inte exakt hur hans liksom relation med franska landslaget är. Där har han väl slutat, va? Mm. Tänkte på om det är liksom sån här klassiskt lån inför EM, att han vill göra sig relevant igen i Europaspel. Men
alltså, 15 december gjorde han mål senast.
Ja, men,
mot
man har ju...
Al-Ali.
Man är ju generellt dålig koll på Saudi, förutom att Ronaldo går ut och skriker att han gjorde typ mest mål 2023. Men man räknar ju till de här målen i Saudi.
Nej.
Men jag vet inte om, alltså, Benzema, alltså, du vet, men Benzema i toppform, alltså, då pratar vi liksom en av världens bästa nior. Men liksom, vart är United på väg? Är det igen en inte avdankad, men det är liksom en äldre spelare, ska man lägga extremt mycket pengar kort? Det är ju en jättekortsiktig lösning. Du vet, det känns absolut inte Ratcliffe-mode att tänka så kortsiktigt liksom.
Nej, men att han har ju tagit över nu och hans jobb börjar ju egentligen i sommar. Det går inte, nu är man ju mitt i en säsong som går halvknackigt, och anfallsfrågan har vi pratat om ganska mycket i United, att den har man ju inte löst, eftersom att man värvar in Rasmus Højlund, men han är ju 20 år gammal. Och det är klart att han inte ska kunna bära, axla en sån roll som för ett och ett halvt år sedan, eller ett år sedan, spelade i Österrike. Och nu har Martial skadat sig och ska opereras, så det finns ju ingen uppbackning där. Och jag menar, kolla då till exempel på, om man tänker Tottenham, lånar in en Timo Werner på kort sikt också. Visst, det är ju en spelare som ändå har, som är yngre och så vidare. Men det är ändå, det är ju, tycker jag, en kanonlösning för Tottenham med de skador och de problemen man dras med. Så jag hade ändå, alltså, jag hade absolut inte haft någonting emot att ta in en Karim Benzema på lån utan några som helst optioner. Men ska man betala ut, vad, jag har ingen aning, 400 000 pund i veckan typ.
Nej, exakt.
Det känns ju... man har ju sett United de senaste åren, och det, de menar inte jag att det har varit bra lösning eller att det är bra. Det är ju inte bra att man hamnar i de lägen att man behöver hitta något kortsiktigt, men det är ju oftast bara det som finns i januari. Men man har lånat in Odilon Ighalo från Kina. Förra året lånade man in Wout Weghorst.
Ja, och det så
då känns väl ändå kanske som att Benzema skulle vara en bättre lösning.
Det var inte så länge sedan Cavani var där heller, liksom.
Nej.
I United, så att ni,
men det var ju dock permanent.
Ja, men det kändes som det, så här, ja, det var ju fortfarande kortsiktig
lösning.
Ja, Falcao. Chelsea har gjort samma sak med Falcao, Higuain och senast förra året i januari tog man ju Joao Felix som gjorde många bra saker, men inte så många poäng. Och det är väl
just det, han kom in och fick det där torra röda kortet.
Ja, var borta direkt. Tre matcher direkt.
Men alltså,
så det hade ju varit en lite kittlande lösning.
Ja,
men
absolut.
Jag hör ju också vad du säger, Sabri, men jag så här, jag hade ändå kunnat förstå den.
Eftersom
att, ja.
Det är väl United och Chelsea som är störst behov just nu.
För jag menar, tänk om han skulle komma supermotiverad, som du säger, att han faktiskt hade velat kriga för en plats i mästerskapet. Nu är han väl inte aktuell för landslaget längre.
Det känns inte som det.
Nej, men om det nu hade varit så, också för en spelare som Rasmus Højlund att få komma in och bara gå bredvid en av de bästa anfallarna som vi har sett de senaste 10 åren. Det hade ju tänkt vilken grej det är.
Alltså det är ju många aspekter man kan...
Nu ska ju han vara senior och leda
Manchester
anfall, och det är ju om någonting är ju under all kritik.
Nej, alltså det finns ju fördelar och nackdelar och det där, men jag tänker ju rent liksom så här, om man bara tänker ekonomiskt, alltså då alltså om han kostar för mycket, då ser jag det som, alltså då måste man få extremt bra liksom betalt tillbaka rent sportsligt, alltså att han liksom går dit och gör sina mål, alltså det. Och det vet man ju inte heller, alltså med tanke på att man vet ju inte exakt vad han besitter för form, eller som ni säger liksom så här, vad är hans liksom...
Nej, det är ju frågetecknet.
Ja, det blir ju ett frågetecken. Så det...
Och det finns inte många andra anfallare som är billiga att lösa i januari heller. I så fall får det ju...
Att det ryktades som Choupo-Moting här i någon swap-deal till United också. Men
ja,
United är nu, det är så här, du, trycker du bara silly, då kommer du direkt upp United och så någon jävla forward. Det bara öser in med rykten hela tiden.
Liksom. Ja,
det är ju så det är om man är världens största klubb.
Den är här nu. Comeons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. +18, regler och villkor gäller.
Men vi hoppar tillbaks till EFL Cup semifinalen då. Jag tänkte bara på några saker från matchen. Det är ju inte så mycket mer att snacka om egentligen. Men för Chelsea ställde också att Ben Chilwell är tillbaks. Han gjorde ju ett inhopp nu. Det var mot Fulham i ligan. Hoppade han med i sista kvarten. Men det här var ju första starten nu sedan han skadade sig. Det var väldigt tidigt på säsongen nu. Men det är hösten i alla fall. Och alltså... Den här situationen i första halvleken när han gör den här djupledslöpningen och går upp och han blir ju i princip knockad. Han träffar ju bollen först. Nu finns det ingen VAR, men med VAR, det måste ju vara straff.
Ja,
alltså det är så tokigt med situationen. Det kändes som att ingen typ tyckte det på planen för att det är målvakten som kommer
ut. Man reagerar alltid lite märkligt när det är målvakten som är involverad. Jag var likadant.
Det är ju bryskt alltså.
Ja, det är stenhårt. Det är inget snack om saken. Men jag var själv så när jag kollade på matchen. Bara, vänta, hur ska man egentligen bedöma det här? Men hade det varit spelare vad som helst, eller tvärtom, du vet, att han hade hoppat upp och knockat en målvakt, då är det ju såklart, då är det nästan utvisning på det.
Ja,
det här blir det ingenting. Sen kanske det då hade blivit med VAR. Nu finns inte det förrän i finalen på Wembley. Vilket jag tyckte var charmigt i hela turneringens gång, att det inte fanns någon VAR. Det var härligt att se engelsk fotboll utan det. Men ja, såklart att det skulle vara straff.
Men sen, bara hans så här impact, speciellt i offensivt spel, för det är ju, jag menar, ytterbackarna idag, de inverteras ju väldigt mycket in i planen. Man ser ju hur många lag använder, man blir ju mer av en mittfältare typ av Sinchenko, var det Arsenal, och mycket som Pep håller på och sådär. Och Trent såklart. Men alltså Chilwell är ju på han har ju också en sån roll. Men jag vet inte fan om man ser någon annan ytterback som på det sättet blir så central offensiv.
Nej.
För alltså han blir ju som en anfallare. Ja. Trent står ju och servar bollar och har kommit till avslut såklart. Men alltså som Chilwell så här löper och drar in. Och
han är så...
han är sånt, alltså han är ett större hot än Sterling och Madueke och vem det nu är som snurrar där uppe tillsammans.
Och tajma alla löpen med, för han kommer ju också långt utifrån. Och sen så är det så bra för att alla backarna i fyrbackslinjen i Middlesbrough då, de har ju redan koll på Madueke, Broja eller Sterling, eller koll på honom, de som spelar och som står lite mer statiskt uppe. Och så kommer han i sån jäkla fart och då hinner inte de med, och så kommer en crossboll över, så är han i princip ren varje gång. Det var ju så den situationen med målvakten uppstod liksom. Han är ju himla skicklig på att ta sig runt och är ju så naturlig i den offensiva vänsterbacksplatsen, och det gör ju även att vi slipper se Levi Colwill spela vänsterback där han varit väldigt svag. Att han är ju, han ska ju vara mittback, och där såg man ju också mot Middlesbrough, inte världens tuffaste motstånd såklart, men hur bra han kan vara egentligen, han får spela på rätt position. Så att Chilwell är tillbaks hjälper inte bara liksom han själv och visar hur bra han är, utan det är också att vi slipper se Colwill som vänsterback.
Nej, men det är väl lite, alltså, han bidrar ju med stor erfarenhet, ett lugn, han skänker självförtroende till andra spelare. Så det, alltså, även om han har jättefina offensiva kvaliteter, det är så här, jag tror att Chilwell är jätteviktig för att liksom, alltså skulle vi se en frisk Chilwell och en Reece James på andra kanten, då hade vi fått sett ett helt annat Chelsea. Alltså, så är det ju bara. Men vissa spelare har en impact på andra spelare också. Så han är nog väldigt viktig att få tillbaka för att få den här stabiliteten också i hela backlinjen.
Ja, men det har man, så man liksom på Tuchels dagar. Hur Chilwell och Reece James kunde dominera matcher själva på varsin kant. Och de är så otroligt viktiga för Chelsea. Men kollar man tillbaks på två senaste säsongerna, så jag vet inte, jag tror inte de har gjort 10 matcher ihop sen dess, utan den ena varit, antingen båda varit skadade eller den ena varit skadad.
Ja, men det...
så att, och de är otroligt viktiga för oss.
Men Cole Palmer då? Det fortsätter han så här, så måste det vara en startplats i EM.
Ja, alltså det börjar snackas om det nu, och han gjorde ju en samling i november. Att han tar en plats i truppen i den här som det ser ut nu, måste han göra, men han kan absolut ta en startplats. Alltså,
Southgate, han gör, förlåt att jag har brutit. Southgate gör ju han har gjort jävligt mycket bra grejer med England, och de når finaler och semifinaler och så här, och han är ju så jävla låst egentligen i känslan på vilka spelare så här vilka spelare som ska spela. Men du vet, skulle han spela med med formstarkaste spelarna, då ser jag ju verkligen, okej, det är kanske Foden, han är också rätt, det är lite samma position, men alltså fortsätter Cole Palmer så här, då tycker jag att han verkligen, tänk om liksom, ja men alltså fan, vilket jävla mittfält de får i England, alltså när de har Bellingham, de har Foden, de har Palmer i den här formen. Alltså jag tycker att han är given i en trupp, men det är fan nästan startplats på...
Men jag har också tänkt på det där. Sen, jag kan tänka mig att han kanske skulle kunna bli utflyttad lite mer till en kantroll i ett engelskt landslag. I alla fall om man tänker just nu. Alltså varken Rashford eller Saka. Okej, Saka kanske är lite hård och var hård mot. Men de är ju inte... Det är ingen,
samma form.
Men det är ingen formtopp, och nu är ju våren lång. Det kan hända väldigt mycket, men alltså i centrallinjen så känns ju England fortfarande starka. Ja. Men annars finns det ganska mycket att önska av de offensiva spelarna som Southgate använder sig mycket av att komma i form. Jag menar, Kane är ju given där, Bellingham såklart, Declan Rice kommer ju spela. Calvin Phillips hittar väl alltid.
Ja, speciellt nu när han är på väg till West Ham och kanske får spela lite fotboll igen, så det kommer ju absolut göra sig aktuell för den truppen. Men kollar man liksom senaste mästerskapet, då var det väl liksom Sterling och Rashford mycket som han förlitades på, och en Mason Mount som var där. De tre lär ju inte kanske...
Jadon Sancho kanske blir en snackis nu.
Rashford lär ju få hänga med på kanske gamla merit, och han har ju fortfarande tid att spela in sig, men Sterling lär inte vara med, han är inte varit med senaste, trots att han varit i formstark under hösten. Mount kommer inte vara där, så då har ju Palme automatiskt en plats.
Jared Bowen kanske?
Ja,
snackis.
Absolut.
Ja, men... jag tänkte på det apropå Sterling också. Jag tror det är 1-0 målet som Broja gör, va?
Eller han, det blir ju ett självmål typ.
Okej, men Sterling passar ju honom. Och Sterling har ju ett jävligt bra läge ju. Och det var ju den där missen. Det var väl under boxing där.
Ja,
det,
mot
den där,
Wolves.
Det var när de kom tre personer mot José Sá då. Och han väljer att avsluta. Det känns som att han nästan har... Det där sitter kvar. Att jag kommer alltid passa den där bollen nu. För då var det... Jag störde mig nästan på, vad gör du? Varför gör du inte mål själv? Nu blev det ju mål.
Ja. Ja. Ja, men det dock känns det som en spelare som inte tänker så direkt, utan att han bara, men då att han hade gjort samma sak om han fick ett likadant läge igen. Så att jag hoppas något fram från Pochettinos håll att du passar för nästa gång du kommer i det läget.
Ja. Liverpool då, Sabri. Mm. Man hade ju ändå en... Alltså det är inte enkelt att åka till Craven Cottage, och Fulham har ju faktiskt varit bra i år, men ändå kliva, ha en uddamålsledning från, det var lite bättre förutsättningar då, även fast man mötte ett bättre lag.
Mm.
Var en dominans första halvlek, om Luis Diaz gör mål, man kliver in i andra halvlek och sen blir det ju ändå lite nerv på slutet. Mm. Men ja, alltså, vad tycker du om matchen så här, speciellt med Salas frånvaro och sådär?
Nej, men jag känner en lättnad. Alltså det var inte en lättnad för att jag på något sätt var nervös, utan det var en lättnad för att så här, bitar satt på plats. För att så här, nu vet vi att Salas ska vara borta till minst mitten på februari, och då behöver ju Liverpool hitta sätt att vinna utan honom. Och jag tycker liksom att men det här pressspelet som sitter och McAllister i mitten, alltså det är så här, när Liverpool har ett sånt här fungerande pressspel, så är det så här.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja, då blir inte avsaknaden av Sala lika stor. Men jag kände en lättnad av att liksom av att spelet ändå sitter och att vi är fortsatt bättre offensivt. Sen tycker jag att vi har fler chanser där vi kanske borde gjort mål, och det finns ju vissa lägen i de här kontringarna som Liverpool är så, eller omställningen eller kontringen, får kalla vad man vill. Där ser man att vi, alltså Salas frånvaro, han kan ta lite bättre beslut, han kan ta lite bättre avslut i de där kontringarna än vad liksom Nunez och Elliot och Gakpo gör. Men men det var kul att se Robertson tillbaka på bänken efter 13 veckor. Det tror jag liksom stärker, liksom, det skänker ytterligare liksom självförtroende till truppen. Trent kanske är tillbaka här. Alltså ytterbacken är så jävla viktiga. Och då ska man inte säga att jag tycker att Gomez har gjort det förvånansvärt bra som vänsterback. Alltså det är en spelare som jag har slitit mig så många gånger i håret för, att jag tycker att han gör så liksom billiga misstag, och man tänker så här, fan, du ser så loj ut, men alltså han har varit riktigt stabil som vänsterback. Och sen, jag tror jag pratar för alla Liverpool-supporter när jag säger liksom att Conor Bradley liksom är, det är nyvunnen kärlek, alltså så här, vilken spelare, visst, alltså så här, han går bort sig lite på 1-1 målet. Wilson, alltså Wilson får göra, han får dra honom.
Det är en sjukt snygg aktion han gör.
Det är ju det. Men alltså,
och Harry Wilson är väl en produkt från Liverpool,
ja,
eller hur?
Ja, men Harvey Elliott är en produkt från Fulham. Vi kvitterade väl där. De buade ut han hela matchen också. Jag hörde bara hånsångerna.
Det var väl Elliott som debuterade för Fulham när han var 16 år. Ja. Och slog några rekord. Och det kanske är det som håller sig fortfarande.
Ja, var det inte han en vajanier i Arsenal förra säsongen, okay, typ, som hoppade in och var till Bingston? Ja. Men
det är ändå hårt att bua ut någon som lämnar klubben när man är, vad var han när han gick till Liverpool? Var han ens 18 år? Fatta själv när man var i den åldern man visste.
Ja. Ja, och så ringer Liverpool. Ja. Okej.
Okay. Man har inte ansvar för någonting.
Nej men
du vet, det är också så här, Conor Bradley går in i en position som är typ Liverpools en av de mest ifrågasatta positionerna vi har haft liksom i flera år med Trent. Är han tillräckligt bra defensivt, och han är en av världens bästa backar offensivt, och han var ju också, det var ju inte en Trent i dålig form som skadade sig, det var ju en Trent i superform, och då ska vi också säga att Conor Bradley har gjort 4 starter. Ingen av dem har haft Salah som högerytter, utan han har liksom fått spela med Elliot en match, Diaz en match, Gakpo en match, och en match spelade han, startade han som mittback i Europa League. Så, men det ser fortfarande ut som att han inte har gjort någonting annat i sitt liv än att spela på den där högerbackspositionen. Och man pratar ju mycket om relationer och sånt i fotboll, du vet. Det är klart att Trent och Salah har ju en kemi som det är inte många spelare i världen som har den kemin tillsammans. Medan han har, du vet, det har ju också varit ett problem, för jag tycker så här, varken Elliot, Gakpo eller Diaz har direkt de har inte riktigt de kommer inte in i det. Det är liksom, det är någonting som verkligen saknas. Nu såg vi Diaz på vänsterkant igen. Han är så bra matchen igenom. Han får kröna det med ett mål. Visserligen studsar han lite här och där, men han är så betydligt mycket bättre på vänstern. Han har svårt ut i högen, så den positionen kommer bli intressant nu att se. För nu har han testat Elliot, han har testat Gakpo, han har testat Diaz. Vem är det som ska, vem ska spela där när vi ska möta Chelsea och Arsenal nu om någon vecka liksom? För det är någonting som blir, den högerkanten tycker jag, det blir intressant.
Tror du den här Bradley tänker göra samma resa som Trent och hålla sitt nummer? 84, springer han runt med.
Jag tror inte att han
kommer från egna leden och har någon akademinummer. Ja. Men hur kan man ha nummer 84 från akademin? Det är, alltså så här, jag kan tycka det är lite tråkig diskussioner när folk ska vara så trötta på alla nummer och sådär. Men 84,
ja,
det är lite väl, va?
Ja.
Ja, men är du en sån,
84.
Är du en sån här som säger det ska vara 1 till 11?
Nej, men jag sa ju precis att jag inte, det lägger jag inte så mycket vikt på. Men om det går över 40,
börjar, ja, men det bli lite en högt, andra målvakt får 35 eller 40 och sen får resten ha,
ja, där någonstans. Men det behöver, verkligen inte vara så här som när Burnley ställde upp för något år sedan och det råkade vara nummer 1 till 11 på planen. Det är sak samma. Men 84.
Ja, men alltså så här, nu vet jag inte, vissa spelare som har ett högt nummer kan ju ha att det finns någon liksom koppling till
det. Värsta som finns är de här som har 98 för att de är födda 98. Och tror att de är unika, men det är väl miljoner andra som är födda samtidigt som dig och spelar fotboll också. Ja, det är det fulaste.
Alltså, jag tror inte Bradley bryr sig. Alltså får han spela och då tar han väl vilket nummer som helst. Men, nej, men det är så här. Jag är en sån här som, jag har jävligt svårt, jag vet inte hur ni är, alltså på senare har jag jäkligt svårt att ta mig till spelare. Jag känner att fotbollen i allmänhet har ju blivit så jävla olojal på något sätt liksom. Och då har jag bara haft svårt att ta mig till spelare. Men Bradley, han har verkligen, han rakt in i hjärtat alltså. Det är som att jag tittar på min son. Alltså jag hejar verkligen. Jag hejar typ mer på han än lag. Alltså förstår ni vad jag menar? Och då har vi andra karaktärer i liksom Liverpool. Salah och Trent gillar jag ju också såklart. Men han, det är en jävla kärlek som jag hittat där. Det
känns som att Klopp också. Han kramade verkligen om honom efter matchen igår.
Ja, men där tycker jag ändå att Klopp är ganska fin i sina relationer till spelare. Alltså det är sällan man ser liksom massa så här någon spelare som alltså går ut och klagar på Klopp eller så här, du vet så här. Jag tror att många verkligen tycker om honom, och det finns något stort i det också, att så här, det känns som att oavsett vart du är i hierarkin, om du spelar i Klopps lag, så behandlar han dig ganska likadant. Han försöker ge alla lite kärlek hela tiden, även om han liksom kan ge konstruktiv kritik och sådär. Det var ju någon klipp när han var lagt på någonting på planen, och så gick han till junior på bänken och skulle förklara. Och junior bara, han bara satt där och garvade, du vet. Alltså, de bilderna, de gillar man ju att se. Så det kanske väger upp att han är otrevlig mot journalisterna, när han är sådär mot våra spelare. Så.
Jag ska inte haka upp mig på tröjnummer, men jag tänkte bara på en grej till. Apropå det. Raúl Jiménez i Fulham, anfallaren för detta Wolves, som han har ju nummer 7. Kan ni störa er mer på att en striker har ett nummer som en winger ska ha än att någon springer runt med 98?
Ja, 100%. Alltså där kan vi, om vi pratar nummer 10, den är fortfarande speciell för mig. Men nu är det så många alibi-spelare som inte ens spelar i 10:ans position som kan ha nummer 10. Det kan jag verkligen.
För det tycker jag känns mer, det känns inte lika cleant.
Nej, verkligen.
Hade han haft 20 eller 25, det hade inte spelat så stor roll tycker jag. Men 7:an känns lite, den ska ut på kanten.
Ja, eller på ett mittfält, men någonstans där. Ja. Men jag tycker nästan det är väldigt tvärtom när man ser en mittback ha nummer 9 typ, eller ytterback. Det är väl sällan dock, men när man väl ser det så är det.
Ja, var det William Gallas hade nummer 10?
Ja, han hade 10:an.
Var det Chelsea eller Arsenal?
Arsenal. Ja. Alltså det är ju ännu värre. Så det är väl typ man ser det mindre mer sällan.
Mm. Ja, men i alla fall då, det blir ju en final den 25 februari på Wembley. Och vi nämnde ju det innan att det är ju en, eller ja, ni möttes ju säsongen 21-22 i cupfinalen också. Då vann Liverpool på straffar efter, det blev 10-11 i den straffläggningen. Ja, man brukar ju, alltså, sådana här brukar man komma ihåg när det går så långt. För hela Liverpool startelva sköt ju, gjorde ju mål. Eller alla som var kvar på planen då. Och sen gick det ju då till Kepa som brände sin. Men jag kommer faktiskt inte ihåg straffläggningen. Man brukar ju såna, jag är jättedålig på att komma ihåg matcher. Ja. Men sådana här tillfällen brukar man ju minnas. Men jag minns faktiskt inte.
Ja, jag minns det, men det var bara för att det var på i Kreta när det hände. Och tittade på en laptop. Det är så här unikt ställe att se en cupfinal på. Så att jag minns det mycket väl och skrek väl så alla på hotellkomplexet hörde mig också när Kepa brändes in.
Men och han byttes också in till straffläggningen nu.
Som alltså man brukar göra för att han är... Ja, aj, fan vad trött jag är på Kepa.
Hur var den? Sköt, alltså, räddade?
Över.
Ja, okay. Det var väl en utspark
liksom. Ja, han gjorde en bäck.
Men den säsongen var ju så speciell med för att samma skedde ju sen i FA Cup-finalen. Samma lag och straffläggning och ett lag vann.
Alltså... jag minns det, alltså dels för att vi vann, men dels för att det liksom så här, det är så kul att de byter in en målakt. Han är inte, alltså han räddade inte en straff. Du måste, är du straffspecialist? De skulle kunna sätta en staty där. Han hade kanske fått bollen på sig. Men du vet, det var alltså sjukt, det var så sjuka straffar och så landade det liksom på Keller och Kepa som ska avgöra det här. Han bränner det så jävla
högt. Jag tror det är den finalen, eller om det är fuck-up-finalen, när Kepa, Van Dijk ska slå straff och Kepa ställer sig tydligt mycket närmare den ena stolpen.
Ja.
Som någon form av taktik då, att så här, ja, vad kommer jag stänga mig för nu? Ställer mig lite närmare min högra stolpe. Och Van Dijk, så jävla iskall. Ja. Och bomba upp den i samma kryss som
han. Och så gjorde han någon gest typ.
Ja.
Ja.
Det var väl någon säsong innan det, eller några år innan, nu kommer jag inte ihåg exakt när Sarri var i Chelsea.
Mm.
Men då var det ju den där straffsparksläggningen. Ja. För då var det ju...
Jag är fortfarande på Kepas sida faktiskt.
För Kepa stod, det kanske var under förlängningen.
Ja,
det var precis innan det blev straff. Jag kommer inte ihåg vilka ni mötte och vad det var för kupp och om det var hur långt in i turneringen det var. Men han filmar väl typ och då tror ju Sarri direkt att det ska bytas. Och så skickar han fram, är det Mendy som ska komma in då? Eller är det någon annan?
Caballero.
Ja, Will Caballero.
Ja, så han börjar värma upp.
Ja, och står redo,
ja.
Och sen så vägrar Kepa gå av och Sarri tappar det totalt. Han står ju med det där filtret i munnen av sin cigarett som han bara gick runt och sög på.
Ja.
Och det var väl nästan så, på den nivån att han var på väg in i spel och kunde lämna matchen.
Han tappade fullständigt. Men när det hände så kommer jag ihåg att jag ändå så här, tyckte ömmare för Kepa. För att han vet väl själv om han inte skadar eller inte. Sen kan det ju så här stiga inte i huvudet att han vill vara... the main character och avgör den här straffläggningen och rädda en liksom. Han ser väl den chansen att bli straffhjälte.
Och så är det är väl ändå hans auktoritet.
Ja,
alltså, han är tränare, han har bestämt att det ska bli ett byte och så vägrar en spelare komma av. Säger här att jag är på Sarris sida.
Ja, men jag tänker bara ur spelarens perspektiv. Jag har inte skadat, men det kanske såg ut som det. Det är 5 minuter kvar, det löser jag och sen är jag straffad, det klarar jag. Så här, det måste vara så jobbigt om man inte heller, när det är liksom 70 meter bort i bänken och så kan man inte formulera det. Och så, striden sätta. Fatta att det liksom skiter sig då.
En gammal italiensk man, du trampar på handen.
Men Kepa vann ju.
Men jag gick tillbaks från 2007 då. Och vi har ju haft två straffläggningar innan. 2019 hade vi den i någon sån här supercup. Då vann Liverpool. 2007 så var vi straffar, då vann Liverpool. Men Chelsea har vunnit, är den enda som har vunnit i förlängning. Så det gäller för er här nu
att ta det
i förlängning. Lukaku gjorde ju mål här. Minns du det? Att han gjorde mål i förlängningen. Det var ju avlåst för offside.
Inkorrekt också.
Såklart att du ska dit.
Ja, det finns varbilder du kan kolla upp.
Men jag på tal om att du var inne på Sport Bible och att de alltid drar upp så här memories. De drog upp igår när det var klart att Liverpool och Chelsea ska mötas i final. Pochettinos record against Jürgen Klopp.
Jag vill inte höra det.
12 matcher. Av 12 matcher, hur många tror ni Pochettino har vunnit mot Jürgen Klopp?
2.
Ja.
Halvera.
En.
Han har vunnit en. 5 lika och 6 förluster på 12 försök då mot Jürgen Klopp.
Har de mötts på något annat sätt än när han var i Tottenham?
Kanske PSG. hockey eller?
Ja, kanske. Ja, men okej, okay. Men majoriteten är...
Men majoriteten är ju... Och, alltså, jag förmodar att det här stämmer, jag kollade inte upp det. Men då har du Pochettinos record. Och så har du det här straffläggningarna från, för några år sedan, Kalle. Hur känns det?
Det är som en tur över...
Hur känns det att vara kungsblå?
Nej, men det är som en tur i det här skedet, eller läget, är väl att vi har bytt ut hela laget. Så att ingen från två år sedan kommer ihåg, förutom typ Reece James och Chilwell och Thiago Silva kanske. Men så att de får väl inte slå straffar då.
Det finns faktiskt, jag har de elvorna framför mig här. Ja. Som det byttes ju såklart väldigt mycket den matchen, båda lagen gjorde 5 byten. Men finalen då, men Chelseas elva, det är bara en spelare kvar i elvan. Det finns spelare på bänken som kom in som fortfarande finns kvar i truppen.
Mm.
Men det är bara en spelare som startar den matchen.
Är det Silva eller?
Ja, det är Thiago Silva. Ja. Och då tänkte jag fråga dig, tycker du det här Chelsea-laget var bättre än det lag ni har idag?
Mm.
Så här formerade Thomas Tuchel då den finalelvan. Det var alltså Mendy i målet, Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso, Mount, Pulisic, Havertz.
Alltså, jag skulle säga att det är ett mycket bättre cupfinallag sett till erfarenhet och ålders på gubbarna. Och sen så gör väl typ Kanté nästan att det laget hade nog vunnit om de här lagen hade mötts idag.
Men hade du bytt det här laget, alltså i sin prime, mot den...
Prime, absolut.
Mot den elvan.
Prime, absolut. För det var ju typ det laget som vann Champions League också. Så att absolut, utan att tveka. Sen så finns ju, är det ju skillnad på potential i lagen. Där vinner ju dagens Chelsea, skulle jag säga. Men det är ju för att det är ett par 22-åringar typ som springer runt. Men det laget är ju satt, alltså det är, ja, många, i många fall bättre än det vi har idag.
FA Cup-spel till helgen, och redan på fredag ska det spelas matcher, och jag vet att du, Sabri, har nischat in dig på fredagen och tagit ut en trippel som vi såklart alltid gör tillsammans med Come On, som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Scenen är din.
Ja, vi ska ju ta oss till fredagens FA Cup, och där har vi ju liksom stormatchen Tottenham-Manchester City, som jag tror kommer bli jäkligt målrik. Jag tror att det kommer bli mål i båda burarna, och det kanske kommer bli över 2 mål i den matchen. Så båda lagen gör mål över 2 mål, tror jag. Jag tror vi kommer se en riktigt rolig match där. Sen tar vi oss till Coventry. Vilken form de har, Coventry. Alltså, nu har jag kikat på dem några gånger. Gör jäkligt mycket mål när de vinner. Och de vinner ganska ofta. Så Coventry spelar borta mot Sheffield Wednesday. Men där kommer de vinna, och över 2,5 mål i matchen. Sen är det Bristol City, Nottingham. Och då tänker jag så här, alltså Nottingham, de måste väl revanschera sig efter den senaste förlusten. Men jag tror att det kommer bli målrikt där också. Så den här trippen är en hög trippel. Vi brukar gå på dubblar som har lite lägre odds. Nu pratar vi stor odds. Alltså här in på fredag så kan du kanske åka till Maldiverna på lördag. Alltså det är nästan så. Med...
Ett boostat odds. På Come On, som de alltid gör för oss. Och man hittar ju spelet, som alltid, på comeon.com under fliken experterna. Och på våra sociala medier, på Twitter då. Mm. Eller X, vad man nu vill kalla det. Där finns det länkat i alla fall, så man kan klicka in sig där. Och som alltid måste man komma ihåg att om du spelar måste man vara minst 18 år, spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Vi säger stort tack till Come On som är med och möjliggör detta avsnitt. Vad säger du då, Sabri, om Liverpool-laget? Man ställer sig ut med Kelleher, Trent, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Mané, Diaz.
Jag ser det framför mig. Här var ju faktiskt Fabinho bra. Men det är svårt.
Han var skitbra.
Ja, han var ju det. Ja. Det är där.
Sadio Mané var inte
Sadio
dålig heller.
Sadio Mané, det är min älskling.
Van Dijk var bättre här än vad han var.
Nej, men han är tillbaka.
Han är bra, men absolut. Men... det här är bättre. Det är väl mittfältet kanske. Ja, nej, men Fabinho var så bra. Jag tror det här Liverpool-laget hade slagit dagens Liverpool-lag.
Tror du det?
Ja, tror typ det alltså.
Ja, faktiskt. Alltså, det är mycket möjligt. Med tanke på Fabinhos form här, också Van Dijk och sådär. Så, ja, nej, det här var ett fint lag. Till och med Henderson var ju helt okej på fotboll. Eller han fyllde sin roll i alla fall.
Mm.
Men jag vet inte vad vi hade riktigt på bänken. Ja, men vi hade... Ja, det är okej.
Men det är ju väldigt, väldigt bra tycker jag att det inte ska fortsätta vara de här dubbelmötena i ligacupen. Men något jag tänkte på när jag stod och kollade på matchen igår, främst Liverpool-Fulham som det är två Premier League-lag, och i andra halvlek när man får ändå på något sätt se två Premier League-lag spela mot varandra på ett annat sätt. För jag tycker i alla fall det känns som att alla lag blir så mycket bättre från botten till topp 6 i Premier League nästan nu. Att matcherna är oftast väldigt låsta och det händer inte på samma sätt. Här blir det blir som en helt annan fotboll, som att båda lagen måste nästan gå lite för det på ett sätt. Alltså, det var otroligt kul att bara objektivt sitta och kolla på den andra halvleken igår, för det hände så mycket. Så på det sättet så finns det ändå någonting ganska kul att få ut. De här, sen är ju ligacupen vad den är, man bryr sig kanske inte så mycket. Det är inte så att kanske om man bara säger att du håller på Arsenal, att man säger, oh fan vad nice, nu ska jag kolla på Fulham Liverpool ikväll. Intresset är inte lika stort, men det är faktiskt det roliga fotbollsmatcher att kolla på, för det blir en helt annan match.
Men jag kom på mig själv så många gånger i matchen, för det var någon situation där i andra halvlek där en Fulham-spelare, han ramlar precis vid straffområdesgränsen och så bara, domaren blåser inte straff. Jag bara, nej, kolla att du var. Jag bara, kolla att, och så kommer man på sig själv, man bara, det finns ju inte ett svar. Har han inte blåst, då är det inte straff.
Nej.
Alltså det går bara...
Visst var
det
härligt?
Och så bara, jag gjorde det typ 3 gånger, jag bara... Så det var någon Liverpool-supporter, jag bara, gå in och kolla var. Jag bara, det finns ju fan inte var här. Och du vet, det var fan härligt på ett sätt att titta på. Fan, man, för att det är så här, det gjorde ingen skillnad i matchen. Alltså, det gjorde ingen skillnad i, alltså så här, det var ju jäkligt högt tempo. Det var mycket chanser, det var böljande. Det var ju bara att man själv satt så här och bara, kolla inte var. Alltså att man fick en klump i magen och sen kom man på sig, fan det finns ju inte var. Men fan, jag måste ändå credda Fulham ändå. De hade en skön inramning, såg ni det? Att de körde flaggtifo och Liverpool körde väl någon liten rökbomb och sådär.
Det är det härliga med Liga-cupen mitt i veckan-matcherna. Att det är ju mest liksom de riktiga fansen som är där och inte turisterna som har tagit sig dit på helgerna. Utan,
nej, men jag bara till och med kände lite. Fan, hade det inte varit Liverpool så hade jag verkligen hållit på Fulham. Alltså bara den inramningen de försökte ge dem. Sen levde de ju inte upp till det liksom... Alltså, de skulle kunna gått ut och gasat lite mer. Nu var det Liverpool som tog tag i taktpinnen direkt. Men
Det var samma med Middlesbrough fansen. De sjöng ju, även fast det stod 6-0 till Chelsea. Det var liksom, de njöt väl att vara i en semifinal i en cup. Första gången på länge.
Sen 2004, va?
Ja.
Och då vann man.
Då vann man.
Till helgen då, det är ju ingen Premier League, det är ju fortsatt cupspel. Men sen kommer det ju midweek-omgång, så det är mycket fotboll ändå. Det är, man saknar ju ändå Premier League, det gör man ju. Men på fredag så ska ju, eller det är den fjärde omgången av FA-cupen. Och det är väl den fjärde omgången de flesta större lagen kliver in. Eller är det den tredje? Det är tredje eller fjärde i alla fall.
Tredje för Arsenal är redan ute.
Ja, just det, du har rätt. Men Chelsea ska spela mot liga tvåan, tänkte jag säga. De är ju inte tvåa längre, de är ju faktiskt fyra. Men de har lika många poäng som både trean och tvåan, alltså de villa. På fredag 20:45.
Hemmaplan, där vi har 7 raka hemmamatcher nu som vi har vunnit.
Så att... Jag tror att vi har spelat 7 raka hemmamatcher, punkt.
Nej, men det var ett tag sedan vi hade det CV:t på hemmaplan. Det var ju liksom, 2023 var ju Chelseas sämsta år i historien.
Har jag berättat för dig att jag har varit en gång på Stamford Bridge?
Att...
Och det var när Mourinhos förluststreak i Premier League bröt mot Sunderland 2014.
Din jävel.
Ja, kom och förstörde rekordet hela festen. Han har väl haft sen han tog över första gången.
Ja, det står fortfarande, tror jag. Ja. Men så hemma har vi blivit starka, som sagt. Och Aston Villa har väl tappat lite fat efter deras otroliga veckor. Det var ju ett tag sedan emot när man slog både Arsenal och City hemma där. Så att jag ser absolut möjligheter. Sen är det bara frågan om... liksom, samma motivation kan infinna sig i den här cupmatchen som det är inne mot Middlesbrough. Men jag hoppas att vi kan ta fart härifrån och verkligen gå vidare härifrån och spotta upp oss i tabellen. Det är dags.
Ja, men du, verkligen. Ni kommer ju in med stort självförtroende där och gjort 6 mål även om det är mot Middlesbrough.
Alltså, det gör ju mycket.
Alltså, Villa vann väl 1-0 i 90:e minuten mot Middlesbrough.
Ja, precis. I FA-cupen, ja.
Sen är det ju ändå en stor match som kommer så pass tidigt i kuppen. Och det är ju bra för oss som alla har lag kvar. Och ändå, man badar ju inte titlar.
Nej.
Eller ja, Liverpool såklart leder ligan. Och jag pratar inte om mig och Uters, jag pratar om mig och Kalle. Men det är ju ändå Tottenham City.
Ja.
Och vilken, alltså, ja,
de är alltid roliga.
Ja, oavsett.
Speciellt nu, det här Tottenham.
Så, ja.
Ja, verkligen. Men det är så här, du säger exakt det du säger. Speciellt det här Tottenham. Men då ska du komma ihåg att Tottenham har vunnit 5 raka hemmamatcher mot City. Och då har det inte varit det här Tottenham. Så det är ju bara en intressant aspekt till matchen. Att Tottenham är otroligt starka hemma mot City. Dock så var jag inne och kika. Det är ju Son har gjort mål i 4 av 5 av de matcherna. Och den femte, då var det Kane som avgjorde. Så det är 2 spelare som inte kommer vara med. Samtidigt som vi har sett en KDB. Och så har vi börjat, alltså Haaland börjar flirta lite väl mycket nu på sociala medier. För att jag inte ska tro att han är en timme bort från att det står på den där planen igen. För nu är det ju extremt mycket liksom... Nu lägger han ju ut hela tiden att han är på en fotbollsplan och knyter skor och sådär. Men det blir ju... Fan, sorry Kalle. Jag kommer nog kika på Tottenham City.
Ja, med all respekt. Du hinner med en kvart, känns
det. Ja, det gör det.
Och sen när det blir paus kan man byta över, får man en kvart lite
det
till.
Man, det gillar man ju. Men det ska bli en alltså, häftig match. Jag tror den betyder extremt mycket. Liksom. Spurs, det är ju en titel. Och City vet man, jag gör ju alltid tripplar och sådär. Så... Ja, men intressant att se liksom vart då Tottenham står utan Son och sådär i en sån här match. Timo Werner får träna lite mer med laget. Och, typ, hur bättre KDB har blivit på en vecka. Säkert dubbelt så bättre, vi får se.
Men... Är det inte så typ att Pep aldrig slagit Spurs på White Hart Lane?
Kan det
Tottenham Hotspur.
Kan det till och med vara så?
Ja. Jag kikade bara, så det är väl liksom hans sista check i protokollet att slå Tottenham bort.
Ja, men då får vi...
Jag är osäker på om det stämmer, men det är ju väldigt sällan han lyckas.
Jag kan ju tycka att de kan få slut om oss. Då är Arsenal borta, då är City borta.
Ja.
Då är det raka vägen.
Då möts vi i samma final igen.
Det hade ju varit något, Kalle.
Men då vinner vi båda finalerna på straffar.
Nej, det gör det inte.
Nej. Men sen, Viktor, på söndag.
Ja, men vi kan väl ta Sabi först. Norwich.
Okej då.
Ja, men de ska man städa av.
Det är ju ingen Teemu Pukki kvar där, tyvärr.
Nej, och ja, de förlorade mot Leeds igår, så ja, de är väl inte liksom så här... Det skulle ju vara hype, det skulle ju vara raka vägen tillbaka, men det har det inte blivit. Så är det, jag ser, alltså, så här, i den formen Liverpool är... Och att det liksom bara... Det, typ som en match igår, om man tar den där fulla matchen, så är det så här... Jag blir aldrig så pass nervös att säga, oh, när de gör 1-1. Det blir ju lite nervigt i matchen. Men min magkänsla säger så här, nej, alltså... Vi kommer aldrig åka ur den här matchen. Jag förstår vad jag menar. De har byggt upp det självförtroendet hos oss supporter att de löser det.
Men det är sånt sundhetstecken som support som du är inne på. För att jag var ju orolig vid 4-0 till Chelsea mot Middlesbrough. För att man vet aldrig vad som ska hända. Jag lovar, jag slappnade inte av i halvlek.
Exakt. Jag förstår exakt hur det
är. Så det är verkligen så här lackmustest för hur mår en klubb. Ja, det är om man inte är orolig trots att det står lika och man är vidare på resultat från tidigare matcher. Alltså så, du är inne på. Det säger verkligen mycket om var man står och vilken känsla man förmedlar.
Nej, men så Norwich-matchen, jag känner absolut ingen oro faktiskt.
Ja, och sen då, men United ska åka till södra Wales och möta League 2-klubben Newport County. De ligger på 14 plats i League 2. Och det här är ju, fan vad jag är taggad på den här matchen.
Ja.
För det här är ju precis det här som är vad FA-cupen är.
Mm.
Och speciellt, jag såg, under julen så såg jag den nya säsongen av Welcome to Wrexham.
Mm.
Och då, det nu spelade sig förra säsongen då, när nu ligger de i toppen av League 2 och på väg upp i League 1. Men just då får man ju också en inblick i verkligen FA-cupen, hur stort det är. För då tar ju de sig vidare om det är till tredje eller fjärde rundan. Och lottas ju mot Sheffield United. Får de, det är ändå ett stort lag. De hade väl hoppats på något ännu större. Och får de också på hemmaplan. Och det är just det. Jag är verkligen taggad på att man lottas på borta, på att det inte är på Old Trafford.
Mm.
För det betyder ju så extremt mycket. Det är en liten stad. Eller ja, jag googlade fram mig till att det bor typ 150 000 i Newport. Deras arena heter Rodney Parade och tar 8 000 åskådare. Nice. Och just det här med hur mycket det betyder och allt kring det där. Och fotboll på en sån här mindre arena. Och som i Wrexhams fall. Och då fick ju de Sheffield United på hemmaplan. Jag tror de ledde matchen sent. Sen så tappade de ledningen. Så slutade det kryss och så blev det omspel i Sheffield. Och så åkte man ut. Men ja, det är kul med lotten mot de här lagen. Än att få ja, men få ett Norwich eller, ja, men...
Jo, men alltså, vänd på det då. Alltså Newport, de är här där de är. Så nu kanske inte United är som de var i forna dagar, men de
ja, men det är ju världens största klubb som kommer på besök.
Ja, jag ska inte förminska det överhuvudtaget.
Nej, men jag menar för dem. Jag sitter inte här och säger så här, oj, United är det bästa och största.
Jag menar ju just det, att så här, det är mycket roligare för dem att det är United som kommer än att, du vet, de åker ut mot Brighton. Ja, förstår vad jag menar? Verkligen. Så att de kommer ju gå till arenan fulla av hopp. Och
liksom, ja, men de vill ju sätta sig på kartan liksom för alla andra fans, i, både i England och utanför England. Liksom, nu vet man ju vilka de är. Du har sagt att de är från södra Wales.
Här finns ju skrälläge, kan
jag
göra.
Ja, verkligen.
Okay. Va? Ja, ja. Det, alltså tänk själv hur taggad man hade varit.
Det är bara Johnny Evans som är taggad på den här matchen.
Hur taggad är Rashford? Alltså, ja. Han vill inte ens åka med.
Nej, men jag tror... Jag tar ett omspel på förhand.
Ja, fy fan.
Jag har ändå inte så många turneringar kvar att spela och matcher och sådär. Så ett omspel på förhand, är jag glad.
Eller så de kommer överens om det. Lyssna, vi kryssar på hemmaplan, men sen på Old Trafford. Då...
Jag håller lite på Newport, men därför tar jag ändå ett omspel. Ja. Och så får de komma till Old Trafford.
3-3 och en jävla match. Ja, allt kul att se.
Verkligen. På, vad sa jag att den hette nu? Jag har redan glömt bort. Rodney Parade.
Ja, det är ett härligt namn.
Mm, visst. Ja, vi säger väl så.
Ja.
Och ja, blickar mot en trevlig FA-cup-helg. Och på måndag är Björn och Jesper tillbaks. Mm. Och det fina är ju att eftersom att det är midweek sen så har vi mycket Premier League att prata om. Mm. Och det gillar vi när vi får den typen av matcher.
Då har Liverpool-Chelsea möts också.
Ja. Igen.
Vi får se vem av oss som inte är här.
Mm. Jag tror inte du kommer på den där blåa tröjan.
Blir det då, nu har jag glömt på, vad heter det? Kungsblå. Blir det de kungsblå? Ja, tack så mycket för att ni lyssnar på Big Six. Tillbaks igen på måndag. Hej då.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.